Den 22 november 1999 exploderar en bomb mitt i centrum i den lilla staden Jakobstad. Nyheten om explosionen sträcker sig långt utanför landets gränser och den lugna vardagen är plötsligt borta. Jag vill ta reda på vad som egentligen hände och varför. Jag heter Ann-Katrin Granroth och du lyssnar på Knapphandlarens hämnd, en svenska YLE-podcast. Personerna som den här historien handlar om har valt att inte medverka i podcasten och därför använder jag heller inte deras namn. Jag kommer istället att använda namnen Familjeföretaget och Knapphandlaren.
Och jag brukar alltid säga att skoj med det passagerar står det alltså tung väskor. Har ni stenar eller dynamit i den? Det var tur att jag höll mun den gången eller jag vet inte.
Nu funderar jag många gånger att hatar man någon så mycket att man skulle döda andra också. Det kan man inte förstå.
Sonen satte sig ner vid sitt lego som de har en lekplats där och så plockade han de här legorna och så. Hans kommentar var att nej men idag har jag byggt färdigt.
Jakobstad är en liten, lugn och ganska tråkig stad den 22 november år 99. Jag och mina klasskompisar är ute på arbetspraktik vid olika affärer och företag runt om i stan och de andra barnen är i skolorna som också ligger i eller nära centrum. Personerna jag berättat om i de tidigare avsnitten förbereder sig för en helt vanlig dag. Marlene Backlund är hemma med sina barn och sin mamma Britta och fastighetsförmedlaren Mikael Nyberg är på sitt kontor och emellanåt smiter han över till sin kompis som har en optikerfirma mittemot. Poliserna Mauri Nyssela och Matti Ranta är lediga och njuter av att inte ha några planer för dagen. Själv står jag lugnt och vilka kläder i klädaffären där jag gör min praktik. Men allt det här ska snart förändras. Och därför har jag också så många frågor kvar. Frågor jag vill få svar på i det här sista avsnittet. Varför exploderar bomben just där på Storgatan? Var det meningen att den skulle explodera eller var det bara där som ett hot? Vad var motivet bakom bomben? Är det verkligen bara konkurrens? I det förra avsnittet lämnar vi bombmannen, alltså knapphandlaren, vid Karleby tågstation där han bytte om till en grå munkjacka och låste in några saker, bland annat en flaska alkohol i en förvaringsbox. Nu ska han ta bussen ner till Jakobstad. Det är Kurt Henrik Högbacka som kör bussen den här dagen.
Turen från Karleby gick 12:50. Via Kronoby, Edsöve, Jakobstad. Så hade jag två passagerare, det minns jag. En herreman och en dam. Och herremannen kom in först. Och så hade han en väska eller en kapsäck som var ganska stor. Så jag tänkte att vi tar inte in det bagage, sa jag, utan vi lägger det till under bussen. Har tvekat någonting utan... Jag fick sett väskan under bussen och betalade och så åkte vi iväg då och han steg då vid skolparken. Och jag släppte om och gav kappsäcken och han gick iväg till, mot parken. Och jag brukar alltid säga att skoj med det passagerar står det alltså tung väskor. Har ni stenar eller dynamit i den? Det var tur att jag höll mun den gången eller jag vet inte.
Vad skulle du ha tänkt att han var där för? Vet du, att
han... Jag han var affärsman, trodde jag. Det såg ut som en affärsman i alla fall. Det minns jag. Jag tänkte att han skulle sälja någonting säkert eller någonting. Inte tänker man på det där. Men vad skulle jag inträffa om jag ska ha sagt om det har stenar eller dynamit i väskan? Då skulle nog vi reaktion, tror jag. Men jag sa ju inte.
Ja, hade någonting hänt om Kurt Henrik frågat det där? Det får vi aldrig veta. Men hittills har historien vittnat om en man som är fast besluten att placera en bomb någonstans vid konkurrentens kontor. Han har åkt tåg i flera dagar och haft gott om tid att ändra sig. Och han har träffat flera olika människor under sin resa. Och alla säger samma sak. Det här var en artig och lugn man och ingen märkte att något var fel. Så när han kommer fram till Jakobstad stiger han av Kurt Henriks buss och går in mot centrum. Men härifrån och framåt är det ganska oklart om vad som egentligen händer. Det enda polisen är säker på är att explosionen är ett brott. Motivet tycks vara hämnd. Men varför exploderar bomben mitt på gatan? Polisen har fortfarande inga exakta svar på vad som hände. Vi hör kriminalkommissarie Esa Uusikakkuri.
Det var ungefär 50 meter kvar till den där adressen där han hade sin tillbehörsaffär och ha sina utrymme. Och enligt uppgifter vi fick fram har han varit i ingången en byggnad bredvid. Och troligtvis så har han lagt den här bomben i väskan färdig där. Och så har han kommit ut från den ingången och han tog bara några steg mot byggnaden då den exploderade.
Essa berättar att hemgjorda bomber är väldigt ostabila. Så det är egentligen inte så konstigt att något gick fel. När polisen lyckas hitta förvaringsboxen som knapphandlaren använt i Karleby utrymmer de hela stationen. Men de hittar inga sprängämnen eller något annat som kan knyta honom till bomben. Så varifrån har han då fått den? Taxichauffören som kör honom från hotellet i Kempele till busstationen i Uleåborg säger att han ville bli avsläppt vid fraktsidan eftersom han skulle plocka upp ett paket. Var det bomben? Sanningen är att ingen vet. Polisen får aldrig reda på var han plockat upp den eller vad han gjort den. Vi hör kriminalkommissarie Jari Neulaniemi.
Mä nyt puhuisin räjähdyksestä enemmänkin, jotta siis mitä tarkoitetaan pommilla. Niin...
Ja prata hellre om en explosion, för vad det är en bomb? En explosion kan ske utan en bomb, säger Jari Neulaniemi. Det kan vara förångad bensin eller stubintråd och dynamit. De här ämnena kan man få varifrån som helst och sen kan man kombinera dem. Jag frågar om knapphandlaren kan ha haft med dynamit genom hela Europa och sen köpt stubintråd och bensin. Nu är det möjligt.
Kyllä se mahdollista. No se on se perinteisesti Suomessa historiassa varmaan yleisin tapa ollut maallikon tehdä räjähde, jotta siinä on tulilankanalli ja dynamiitti.
Det är den typiska finska bomben, säger Jari. Stubintråd och dynamit. Och den kan man göra snabbt också. Det är alltså möjligt att han satt ihop den först i Karleby eller Jakobstad. Jag tittar igenom laboratorierapporten tillsammans med Jari och vi ser att det finns spår av ämnen som kan kombineras ihop till en bomb på platsen. Försvarsmaktens sprängexpert kommer senare fram till att knapphandlaren har lagt fast en stubintråd på en metalldunk som innehåller en brännbar vätska. När han viker in på Storgatan går han in i första bästa trapphus som råkar vara Storgatan 18, där bland annat Mikael Nyberg har kontor. Där tänder han stubintråden. Och den har han för säkerhets skull gjort extra lång så att han ska hinna bära den till konkurrentens kontor och själv ha tid att komma undan. Polisens teori är att när han sätter bomben med den brinnande stubinen i sin väska förgasas vätskan i värmen och tänds. Vi har en explosion. Men det återstår fortfarande frågan, varför? Thank you. Några dagar efter explosionen intervjuas sonen i familjeföretaget av Radio Vega, och där säger han att bomben bara var till för att skrämmas.
Har ni någon anledning att tro att det var den här mannen?
Det är helt klart att det är samma man. För att i den här mannens ficka så hittades en fortsättning på hotelsebrev. Det var nästa hotelsebrev som han hade med sig. Så det var ju inte meningen att den här bomben eller sprängladdningen skulle detonera. Det var meningen att den skulle placeras utanför här som ett ytterligare hot på att vi ska avsluta vår partiverksamhet.
Kriminalkommissarie Esa Uusikakkuri är övertygad om att bomben inte bara var där som ett hot eftersom den var så kraftig.
Om han skulle ha fått den till ingången till den byggnaden den där partiaffären var, skulle den ha totalt förstört hela byggnaden. När det är inhus. Man kan räkna många, många gånger den här effekten när den är in. Och det var tillräckligt effektiv att orsaka mycket skador fast den var under bar himmel.
Så där fanns...
Flera människor skulle ha dött i det här, om han hade fått den dit.
Men inga andra än knapphandlaren dör. Alla jag pratar med är förundrade över det här. Också fastighetsförmedlaren Mikael Nyberg, som antagligen bara var några sekunder från döden eller en allvarlig skada.
Men att det som jag liksom tycker själv så efteråt är ju det här fantastiska just med att ingen kom till skada egentligen annan än gärningsmannen. Så att det har varit någon form av änglavakt säkert för alla som var nära. Så är det nog bara.
Bomben exploderar kvart över två på dagen. Precis då många skolor slutar för dagen och centrum fylls av barn. Men just idag rör sig inte så många barn i stan och ingen blir skadad. Men många ser vad som händer. Och konstigt nog är det många gamla knapphandlare som råkar vara på plats. Vi hör Marlene Backlund som själv också sålde sytillbehör för familjeföretaget på 80-talet.
Det som jag tycker är ironiskt nu efteråt när jag tänker på det, så i och med att jag hade jobbat den här och sen hade jag då konkurrera med den här killen indirekt. Och så har jag förstått var det flera andra knappförsäljare som var på Storgatan. Att vi skulle vara där och bevittna vad konkurrens leder till. Så det kan jag tycka att liksom är lite ironiskt. För vi var flera som ändå hade jobbat inom samma bransch. Så det var nog meningen att man skulle vara där den dagen.
Flera gamla knapphandlare råkar alltså befinna sig i närheten när bomben exploderar. Och Marlene pratar om konkurrens. Men är det enda motivet för explosionen? Polisen måste väl ha fler teorier? Jag frågar polisen Mauri Nysselä, som var först på plats efter explosionen.
Man funderar ju många gånger att vad kan vara orsak att någon vill göra någonting sånt här. Så att man kan inte förstå det. Hatar man någon så mycket att man ska döda andra också? Det kan man inte förstå. Inte vet jag inte ännu vad var orsaken.
Jakobstadspolisen Matti Ranta jobbade också med undersökningen.
Ja, no, det är klart att vi har teorier. Kanske det är bättre att inte säga mycket om den teorin. Det kan vara som jag sa, att det kan vara någon mänsklig, det kan vara svartsjuka eller någon liknande. Eller så är det affärsärende. Vem vet?
Jo, jag pratar med en passionerad polis härifrån Jakobstad, som jobbar ganska mycket med det där fallet då. Han sa att han trodde att det var ett svartsjukedrama.
Mm. Det stämmer nog, ja. Men då finns det andra möjligheter då. Just det här, några affärsärende, att kanske det hade ihop det här tidigare och kommit överens och andra har vunnit pengar, så det här. Det finns det möjligheter, vem vet. För det här andra kan inte tala mer.
Polisen har en del teorier som de tyvärr inte vill dela med sig av. Men Esa Uusikakkuri från centralkriminalpolisen har mer information. Jag frågar honom om det fanns något gammalt gräl eller det där omtalade svartsjukedramat som kunde ha legat bakom allt.
Förstås, jag har också skrivit den fram här att vi har diskuterat med målsägande mycket, mycket djupt hela familjen. Att finns det någon skäl som skulle ha varit bakom det här? Och det framkom ingenting. Vi gick tiotals år bakåt och försökte få fram att finns det någonting som skulle vara där i bakgrunden som har orsak? Att någon skulle börja göra så. Men det är där breven så fordrar den där som har skrivit dem att de har slutat med samma arbetsverksamhet. Eller det är själva orsaken.
Men ni hittar aldrig något personligt gräl mellan ägarna?
Nej, de har inte haft någon gräl.
Strax efter explosionen gav sonen intervjuer både för tidningar och radio. Men efter det har familjen valt att inte synas i medierna. Det är för tungt att prata om, säger sonen när jag ringer honom. Därför avböjer han också nu. Vi hör Denise Lindell som jobbade på Jakobstads tidning.
Jag kommer ihåg att på kväll, samma kväll som vi började liksom koppla ihop de här mordbränderna och den här bomben så ringde en av oss till den här pappa. Och då sa han bara att vi sitter och dricker konjak här. För de förstod väl att nu är det slut på den här ovissheten och den här pinan. Som hade ju pågått väldigt länge, nästan 10 år. Det är ju helt ofattbart vad den familjen var utsatt för.
Jag kan alltså inte fråga familjeföretaget vad de tror att motivet var. Men kriminalkommissarie Esa Uusikakkuri tror det var konkurrens blandat med tre starka känslor. Hat, bitterhet och kanske avundsjuka. Det gick väldigt bra för familjeföretaget och Jakobstad var knapphandlarnas huvudstad. Det gick också bra för knapphandlaren i södra Finland. Men sen kom den moderna världen i kapp och folk började sy allt mindre. Textilproduktionen flyttades utomlands och leverantörerna minskade. Fler partihandlare blev beroende av samma leverantörer och familjeföretaget började köpa in dragkedjor från ett annat företag. Och då förlorade knapphandlaren en stor kund samtidigt som han fick en konkurrent. Men vem är knapphandlaren egentligen? Och hur tänker han? I förundersökningsmaterialet för bränderna som centralkriminalpolisen lyckats gräva fram ur ett gammalt och nästan övergivet arkiv hittar jag en utklippt artikel med knapphandlaren. Den är från 1982 och redan där verkar han mycket bekymrad över konkurrensen. På frågan vad han skulle göra om han fick bestämma i Finland svarar han att han skulle begränsa importen av dragkedjor. Det är ett överutbud, säger han. Idag finns både Jakobstadsföretaget och knapphandlarens företag kvar. Men hälften av företagen i Jakobstad har försvunnit. Knapphandlaren jobbade hårt för att ligga i toppen. Så hårt att han kanske blev sjuk. En familjemedlem berättar för polisen att han förändrades de där sista månaderna. Han blev glömsk och fick ett mer hetsigt temperament. Men han var ändå en mycket aktad man i sin hemstad. Det finns många som gjort affärer med honom i flera år och alla säger samma sak. De kan inte tro att det är han som är skyldig till det här. Det går inte ihop. Vesa Heino, som tidigare jobbade på ett sytillbehörsföretag i Tammerfors, träffade honom flera gånger och så här berättar han.
Han oli oikeastaan vois kuvailla niin että semmoinen vanhan ajan herrasmies, hyvin hyvä käytöksinen.
Han var en gammaldags gentleman som var artig och bra med kunder. Han var en behaglig man som tydligen hade något slags problem.
Ei nyt häiritsevässä määrin tämmöisissä normaalitapauksissa, mutta semmoinen mielipiteiltään jyrkkä.
Han var envis, men jag kände honom inte så bra. Men vi träffades ibland och pratade mest om jobbrelaterade ämnen. Jag fick aldrig bilden av att han skulle ha varit en bombman.
Ei mulla niinku semmoinen pommittajan mielikuva hänestä jäänyt.
En av knapphandlarens gamla kunder i Karleby kallas också in på förhör. Också hon är chockad över att det är han som ligger bakom bomben. Hon berättar att han alltid var trevlig och artig och bra med kundbetjäning. Ibland försökte han till och med för mycket, säger hon. Han skröt gärna om sitt företag och sin familj. Han var mycket pratsam, men hon kommer inte ihåg att han någonsin ska prata illa om någon. När knapphandlarens namn kommer ut i medierna är precis alla överraskade. Vesa Heino säger att stämningen i branschen efter explosionen var lite förvirrad. Han kände sympati gentemot knapphandlarens familj som hamnade i en mycket svår situation. Men han kände också sympati mot familjeföretaget som blivit utsatt för ett så här stort hot. Marlene Backlund, som själv jobbat som knapphandlare och som råkar befinna sig i närheten när bomben exploderade, tänkte efteråt mycket på knapphandlaren och hans familj. Hon undrade vem de var och ville se dem med sina egna ögon.
Som sagt, jag har ingen aning om vem han är. Jag har faktiskt varit dit till deras företag och sett. Det var liksom bara för att jag ville säkerställa mig om att det var en normal familj. Så jag träffade dem. Men de vet inte om att jag var där. Och jag tänkte jag skulle berätta det, men jag klarade inte av det. För jag visste inte hur jag skulle säga det. För de försöker också att gå vidare.
Mm.
Så varför skulle jag som såra dem då, att jag var där? Om de hör det här så vet jag nu. Men det är ju som snart 10 år sedan jag var dit och hälsade på. Mm. Ja, det är ju lika synd om dem. Om inte mera. De har ju en dubbel sorg.
Mm.
Först miste de sin pappa och sen så ska du upptäcka en person som inte visste att existera.
Vi ska ta oss tillbaka till Jakobstad. Strax efter explosionen befinner sig staden i ett chocktillstånd. Men 3 dagar efteråt kan en del affärer öppna igen. Fönster och väggar är tillfälligt lappade och en del företagare går omkring med arbetshandskar när de försöker få någon sorts ordning i röran. Utomhus tas det sista splittret bort och gatan spolas ren. Spåren efter bomben finns ändå länge kvar. En del syns fortfarande idag. Och fastighetsförmedlaren Mikael Nyberg, som hade kontor precis där bomben detonerade, visade dem för mig.
Det är inte så stort, men det här är ju lite... Men ser du här? Här har det slått ut.
Jag ser små hål, som skotthål på väggen. Och nere vid trappan är en ganska stor bit fortfarande borta. Det känns konstigt att spåren fortfarande finns kvar. Det är ju så länge sedan. Men det känns absolut inte som 17 år sedan.
Så det är här som det har smält. Det är nog helt klart.
Och fastän spåren efter bomben blir mindre ska det ta flera år innan allt är utrett bland företagarna på Storgatan. Det handlar om många målsägande och eftersom det är en sak som rör försäkringsbolagen blir det en civilrättslig process. Vi hör fastighetsförmedlaren Mikael Nyberg.
Det blev ju en rättsprocess som blev väldigt utdragen. Vi inblandade som på något sätt hade lidit någon form av skada. Vi gjorde gemensam sak och anlitade en och samma advokat som då förde vår sak då i det här målet gentemot gärningsmannens dödsbo i det här fallet. Och den processen drog väldigt ut på tiden. Den, om inte jag nu missminner mig så vi pratar om 5 eller 6 år, någonting i den stilen. Innan det sen blev en slutlig uppgörelse.
År 2001 krävde försäkringsbolag som löste in familjeföretagets industrihall som förstördes 1991 knapphandlarens dödsbo på miljontals mark i skadestånd. I euro är det ungefär 718 000. Dödsboet krävs också på ungefär 300 000 euro för skadorna som bomben orsakade på Storgatan. Det tas upp som civilmål och dödsboet betalar för skadorna efter bomben, men de vill inte ta på sig det ekonomiska ansvaret för branden. Men i november 2003 fastslår ändå tingsrätten att knapphandlaren är skyldig för bränderna och familjeföretagets försäkringsbolag får runt 260 000 euro. Rätten anser att skadorna i hallen inte uppgick till så höga summor som försäkringsbolaget vill ha, alltså 718 000, och därför minskas summan rejält. Dödsboets advokat tycker det är mycket märkligt att domen blir som den blir. Han poängterar också att centralkriminalpolisen faktiskt slarvat bort ett gammalt förhör med knapphandlaren från början av 90-talet. Och när jag hör det här blir jag ju väldigt förvånad. Hur kan man slarva bort ett förhör? Dessutom ska det här ha varit första gången det hände i centralkriminalpolisens historia. Jag ringer kriminalkommissarie Esa Uusikakkuri.
Den där undersökare som har varit och tilltalat honom i början av 90-talet så bytte arbetsplatsen och flyttade till lokalpolisen i södra Finland. Och då har han städat sin arbetsbord, CKP, och det där möjligtvis den där memoaren försvann i samband med den städningsarbetet.
Papprena försvinner alltså när polisen som skrivit dem flyttar över till en annan enhet. Esa har för sig att den här polisen dessutom träffade knapphandlaren två gånger. Men båda samtalen är försvunna. Esa poängterar här att det är fel att säga förhör eftersom det bara var ett samtal som de gjorde med många aktörer inom branschen just då. Försvunnet är det ju hur som helst. Men Esa tror inte att dokumentet hade påverkat domslutet. Det fanns tillräckligt med bevis för domen ändå. Knapphandlaren är starkt misstänkt för bränderna eftersom han bland annat rört sig vid de ställen där tändningsvätskorna blev sålda. Efter explosionen, när centralkriminalpolisen går igenom knapphandlarens gamla inköp, kan de se att han tankat på den bensinstation där bränslet för en av bränderna är inköpt. Esa var där på 90-talet, men då fann han ingenting. Nu blir det här ett bevis på att knapphandlaren var i där. För när de ser på datumet kan de konstatera att det är dagen före den andra branden. Esa letar efter någon som köpt ungefär 10 liter bensin. Men knapphandlaren har köpt mycket mer. Så mängden stämmer inte. Men så finns ju också breven. Där många saker pekar på att det är knapphandlaren som skrivit dem allihop. De är alla skrivna i samma stil och med samma skrivmaskin. Och i flera brev nämns en bomb och att bombdådet ska ske mitt på dagen. Inför rättegången hänvisar också försäkringsbolaget till en del information som nu kommit fram om knapphandlaren. Till exempel visade sig att han var utomlands under tiden för den första branden. Men när man ser mer noggrant på hur han rest kommer ett bekant mönster fram. Han har tagit båt till Tyskland, sen bott på olika hotell i 4 dagar, för att sen vara inskriven på ett och samma hotell i 8 dagar. Och det hotellet finns i, just det, Österrike. Det är nästan exakt samma resa som gjordes i samband med bomben år 1999. När den andra branden sker befinner han sig på affärsresa i norra Finland, och kvitton visar också att han tankat där. Alltså på samma ställe där bränslet för branden köptes. Jag har fått tag på förundersökningen för bränderna och kan se att han köpt 48 liter bensin i Keminma på kvällen den 14 januari 1991, alltså dagen före branden. Försäkringsbolaget hänvisar till olika kvitton och enligt dem ska knapphandlaren haft tillräckligt mycket tid på sig att anlägga branden i Jakobstad och obemärkt åka tillbaka till norra Finland. Dessutom hittar polisen kvitton för alla övernattningar från resan, förutom det för natten mellan den 14 och 15. Så ingen vet alltså var han var natten när familjeföretagets industrihall brann. Rätten konstaterar att motivet för dåden är ett djupt hat som bland annat kommer från en hård konkurrens. Tillvägagångssätten både vid bränderna och bombdådet visar också på en långsiktig och noggrant uträknad plan för dåden. Men kriminalkommissarie Esa Uusikakkuri poängterar att vi ändå inte kan fälla knapphandlaren för något brott eftersom han inte kan försvara sig. Han är kraftigt misstänkt, men eftersom polisen aldrig kunde förhöra honom kan de inte vara 100% säkra på att det var han som gjorde det.
Förstås man kunde inte säga att han är skyldig, men det fanns tillräckliga bevis att de gjorde den där beslut som de gjorde i rättegången i civilmål. Och civilmål är lite annorlunda än brottsmål. Behandlingsordning och det var som krävs att man kan göra sådant beslut.
Det finns en bokserie som heter Poliisi kertoo eller Nordisk kriminalkrönika på svenska. Och där har kriminalkommissarie Esa Uusikakkuri bidragit med en text om bomben och bränderna. Han skriver att i efterhand kan man se att polisen faktiskt missade en del spår i sin undersökning. Knapphandlaren var välkänd bland andra företagare och han kunde branschen väl. Han visste namn och smeknamn på folk, precis de namn som nämns i breven. Det dyker upp många olika namn, men inte en endaste gång figurerar knapphandlaren själv i breven. Det är ju inget bevis för att det är han som skrivit dem, men kanske skulle det ha gett polisen en knuff i rätt riktning. Esa Uusikakkuri sitter och läser i texten han skrivit för den nordiska kriminalkrönikan. Och jag vill ju inte verka tjatig, men jag bara måste fråga honom om motivet igen.
Läs den där så.
Just det, finns inte logik.
Känns det har man lärt när jag har ungefär 40 år undersökt brott. Att allra värsta brott kan hända och den här orsaken kan vara minimal.
Lite senare ringer jag upp Esa igen och fortsätter diskussionen kring motivet. Hur kan konkurrens vara ett tillräckligt starkt motiv för att döda någon annan? Känslor är starka, säger han. En sak som är obetydlig för en kan få någon annan att döda. Han jämför det med till exempel gränsgräl i Österbotten.
Det är ingen särskilt om den där rajan går 5 centimeter annan eller annan sida. Men där finns också sådana att man har gjort hemska saker. När man har grälat var gränsen går.
Då sa du när vi pratade sist att vissa brott så finns det helt enkelt inte logik.
Jo, det där att man alltid när man till exempel tittar TV och det här kriminalserier som kommer, det finns alltid någon logik som är där bakgrunden, men i vanliga fallet och vanliga livet så den här logiken saknas många gånger. Och det är sådana känslor som är kanske på ytan och man har mycket känsla i saken så det kan orsaka mycket, mycket hemska saker. Det menar jag att det behöver inte vara tid.
Svaret på min fråga är alltså att det egentligen inte riktigt finns något svar. Jag får inte veta exakt varför bomben exploderar. Vi ska ta oss tillbaka till Jakobstaden sista gång. Hur gick det för stan efter explosionen? Vi hör Jakobstadspolisen Matti Ranta.
Om man tänker idag att man läser det här tidningen att bomber exploderar i Bryssel eller Paris eller någon annanstans. Men i Jakobstad 99 så det var nog speciellt. Faktiskt. Det var nog tidningar och Yle och MTV och allt möjligt var hit det här flera dagar och flera veckor till och med vissa tidningar. Och tidningar behandlar det här sådana ärenden att hela stan är väl ungefär likadan. Till exempel det här Iltalehti och dem där Iltasanomat och dem där tidningar som söker bara den negativa sidan hela tiden och säljer med det. Så hit fick vi bra reklam till Jakobstad faktiskt.
Det uppmålades som någon sorts gangsterstad.
All invånare är ungefär gangsterna i stan.
Utifrån ser man alltså på Jakobstad som en vild stad. Kanske till och med lite farlig. Men hur gick det då för Jakobstadsborna själva? Jo, det gick bra. Spåren sopades igen och för en del tog det flera månader att komma över det disset. Medan andra, som till exempel fastighetsförmedlaren Mikael Nyberg, snabbt kunde gå vidare.
Många frågade mig hur jag sov följande natt. Jag sov jättebra faktiskt, konstigt nog. Men på morgon, så där helt oanmält, så kunde jag inte hålla i min kaffekopp. Det var helt omöjligt. Det gick inte bara, det bara darra. Hela kroppen började bara darra. Jag reagerade själv så här att, men är det så här? Och det där liksom pågick en stund. Och sen på något sätt tog jag mig samman och drack mitt morgonkaffe. Men det är egentligen den enda konkreta reaktionen som jag har upplevt.
Pratar ni någonsin då, ni företagare ihop som hade råkat liksom illa ut av den här?
Jo då, visst ja. Jo, vi, naturligtvis vi pratar ju om det som jag. Och alla hade ju sin personliga berättelse. Det var viktigt att prata med de här andra företagarna här på Storgatan som hade blivit drabbade.
Marlene Backlund hade det svårt i början eftersom hon kände att hon inte fick den hjälp hon behövde. Istället fick hon en självhjälpsbroschyr på posten. När hon ringer sjukhuset och frågar om krishjälp får hon istället frågan om hon kan agera stödperson åt en annan person som är väldigt chockad.
Alltså jag blev förbannad då när de frågade om jag kommer och ställer upp som krisperson. Eftersom jag själv upplevde att det var jag som behövde få hjälp. Sen när jag tänkte på det så tänkte jag, men det här var också en ovan situation för dem. Och när jag fick den här broschyren så kände jag mig lite förolämpad. Men så tyckte jag, men jag har en så bra pappa. Och han hade ju varit med. Så vi bearbetade då sinsemellan. Inte vet jag, man försöker få vardagen att gå vidare. Jag minns att Öström, pappa hade ju varit dit och hämtat sina glasögon en vecka senare och så smällde ju på nytt då när de höll på och det här sprängde. Då sa Öström att vi måste komma dit så att inte vi får trauma. Och då var vi dit och kramade om Kaj Öström och den här tjejen som jobbade där och gick igenom situationen och sonen satte sig ner vid sitt lego som de har en lekplats där och så plockade han de här legorna och så. Hans kommentar var att nej, men idag hann jag bygga färdigt. Så att liksom, vi försökte väl att se det här ljuset i någonting.
De fortsatte alltså att spränga vid ett bygge i närheten. Och att uppleva det här hjälpte. Ett telefonsamtal hjälpte också Marlene att gå vidare.
Jag tror att det var en måndag som hände. Och på torsdag så ringde kriminalen. För då hade jag råkat höra på nyheter vart bombmannen var på väg. Och så berättade den här kriminalen. Det här stod i brevet och det här. Har liksom tycker på ett sätt att Gud kipar rättvis och har sagt att han människor som mår dåligt tog abort och resten blev skona. Och jag tyckte det var ganska vackert sagt. Och sen så berättas att statistiskt så ska inte hända att det är på 80 år framåt. Och det var vad som räckte för mig.
Och precis som för Marlene så fortsatte också vardagen för resten av stan. Som jag nämnde i det första avsnittet var hela min klass på arbetspraktik runt om i centrum och jag befann mig endast ett hus ifrån explosionen. En del av mina klasskompisar var ännu närmare bomben än jag själv, men genom att prata igenom allt, gång på gång och slaviskt följa med mediernas rapportering kunde vi snart lämna det bakom oss och gå vidare. Under tiden som jag jobbat med den här podcasten har jag träffat många olika människor som har en koppling till explosionen. Och jag har också pratat om projektet med många som bodde i Jakobstad när det hände. De har alla en sak gemensamt. De minns exakt vad de var när de hörde och kände explosionen eller när de fick höra om vad som hänt. Många har också olika versioner av vad som hände och varför. Och såklart en massa frågor och funderingar. Så jag hoppas den här serien har gett svar på åtminstone en del av dem. Du har lyssnat på Knapphandlarens hämnd, en svenska Yle-podcast. Och jag heter Ann-Katrin Granroth. Den här seriens ljuddesign är gjord av Jyrki Häyrinen och producent är Hasse Sundqvist.